Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Katrin.
Alltså herregud, vilken jävla utmaning det här är för mig att få ihop dagens podd, kan jag säga. Alltså jag befinner mig ju på en ö i Maldiverna. Och internet här, det är som att det är typ så här, det känns som att internet uppfanns i förrgår.
Ja, men hur kommer det sig?
Alltså jag har ingen aning, jag vet verkligen inte. Men det är helt omöjligt att få nät någonstans. Det finns två ställen på hela ön där man faktiskt kan få liksom så här kackig uppkoppling. Det ena är i baren, alltså huvudbaren, och där kan jag inte sitta och podda med dig.
Nej.
Och det andra är nu ett ställe som jag har hittat här som kallas för något så här konferensrum typ, men det går folk ut och in här, så jag vill bara liksom direkt säga att jag kan inte förhindra att det eventuellt kommer att höras liksom någon som kommer in och ska, för det är något så här, jag vet inte, något turistcenter av något slag, men alltså det är helt otroligt. Alltså du vet, det är som att killarna har färdats tillbaka till stenåldern, och grejen är så här, första dagarna var de ju fullkomlig chock, och du vet, det var bara så här, allting, det var, alltså du vet, tänk dig, det var som att man ryckte matta under deras fötter. Inget TikTok, inget Snapchat, inget YouTube, ingenting. Nej. Det gick inte. Alltså du vet, de kämpade för att koppla upp sig. För att det första vi får veta när vi kommer till ön, det är att så här, varje device har 500 gigabyte, ja, tror jag. Eller megabyte, gigabyte, 500 gigabyte, någon skitlite.
Ja, men det måste vara megabyte.
Som man, alltså någon jättelite.
Ja, det är ju 500.
Något som slukas. Ja, men det slukas ju liksom. Om du sitter på TikTok så slukas det på en halvtimme. Ja. Ja. Varje device får 500 om dagen. Sen är det slut. Alltså det är liksom det man tilldelas. Så att, och så i början var det lite så här, herregud, hur fan ska vi klara av det här? Men sen när man inser att det inte finns nät någonstans, inte ens de ställena, för de säger så här, you have wifi in your room, in the main lobby, in the restaurant, by the pool. Absolut inte. Det enda stället som man faktiskt, alltså så här, så jag sitter ju på rummet och så här, laddar upp lite grejer, och sen så får man så här, springa, för vi bor inte jättenära lobbyn, så man får liksom så här, planera sin dag utefter när man vill så här, ladda upp några stories, eller jag har ju lagt ut typ så här, 2 eller 3 reels de här dagarna, då får jag ju stå alltså, så här, kanske 20 minuter och bara uppdatera
Gud, ja.
Tills det, ja, nej, alltså det är sån jävla 100% vacation här. Det är liksom bara så här, leka med kottar, bada i havet. Det finns pingisbord, biljardbord, pool såklart. Så det är ju helt fantastiskt.
Men vadå, de spelar ju fotboll också?
Helt otroligt. Varje dag klockan 18.00 så är det fotbollsmatch på ön. Och fotbollsplanen ligger liksom en liten bit. De kan kuta dit, men det finns en sån här buggy service. Så att, det är så roligt. Rambo kutar ju hellre till main lobby och står och väntar på en buggy för att bli körd till fotbollsplanen medan Ringo tar en så här skön jogg dit med sitt sixpack och sitt så här, du vet, han har så här fokat på att bli tänd och han har, alltså du vet, de är ju så olika de här killarna, och så lilla Falke då som är mest rädd för precis allting, han vägrar att vara på Kids Club, han ska bara liksom vara en centimeter ifrån min sida hela tiden, så att det är, nej, alltså det är verkligen, det händer grejer. Och det, nej, men den här fotbollsmatchen är ju då fantastisk. Det är ju deras höjdpunkt varje dag. Så det är ju skitkul. Och Ringo har ju kört wakeboard som du såg på mitt Insta. Så jävla duktig. Han bara hoppade upp på den där och bara snajdade iväg. Alla var råimpade. Så det var ju skitroligt. Vi var på snorkelsafari igår. Det var helt fantastiskt. Helt,
ja, men den
här
maskinen då, när de åker med snorker under vattnet. Då, den här
lilla mini. Ja, men den har vi inte... För att, alltså, de hade en lektion i poolen för att man var tvungen att ta en lektion för att lära sig att hantera maskinen. Och det var, lärde sig ju killarna på liksom en minut. Men sen har vi liksom inte kommit dit än där vi har... bokat upp en trip för att åka ut och göra det i havet, för att Ringo har ju som alltid ont i sitt öra.
Just det.
Så att så vi har fått avboka dykningen också, men jag har med mig såna här öronproppar till honom som han formar i öronen, så att igår när vi var på snorkelsafari så hade han i dem under hela tiden och sa att det var grymt och att det hjälpte skitmycket, så vi får se om vi lyckas få till någon dykning för Ringo. Men snorkelsafarin var helt jävla brutal.
Alltså, delfiner? Vet,
jag har ju... Nej, inte delfiner. Men jag har ju alltså dykt i hela mitt liv. Jag tog dykcert när jag var 16. Jag har liksom över 100 dyk i min loggbok. Alltså det vanliga när man beger sig ut på en båt för att åka på en, liksom, ett dyk eller en snorkeltur, det är ju att du typ så här ser några fiskar, det är lite grumligt vatten. Du får ju liksom åka ut tills du liksom möjligtvis någon gång när du har jättetur ser någonting spektakulärt. Alltså du vet de här, vi var på två olika snorkelställen och du vet de lyckades fan plocka sköldpaddor, stingrockor, alla möjliga fiskar, och vi såg en haj under vattnet. Så
nej.
Det var ju helt otroligt. Jo, alltså en snäll, ingen farlig haj, men ändå en haj.
Otroligt.
Nej, så vi har otroligt bra, vi vill inte åka hem.
Och din kompis är väl där?
Ja, Jessica är här med sina barn också. Så att vi har en varsin villa, eller bungalow, bredvid varandra på stranden. Det funkar skitbra. Vi har precis samma inställning till semester. Så det är väldigt mycket så här, chill, alla gör vad de vill. Man går och badar, man liksom käkar lunch ihop. Ibland käkar vi inte lunch ihop. Vi har ätit alla middagar tillsammans. Och vi har umgåtts liksom en del. Men inte så att man är så här, ja, yes, då ska vi börja dagen. Vad ska vi göra idag? Vad ska vi gå? Vad ska vi äta? Utan alla gör sin grej. Hon har ju en så här 14-åring och som är väldigt så här, måste sova mycket, äter mycket, växer väldigt mycket. Och de var inte med och snorklade igår till exempel. Vi är ju lite mer aktiva i vår familj. Eller...
Och golfen då?
Nej, golfen var de på. En första dagen var de på golfen och tyckte att det var kass. Det var bara så här, det var ingen perfekt green och det var dåligt klippt och det var dåliga bollar och det var skitdåliga klubbor. Och så delade de ner direkt.
Aha, okej.
Okay. Och padden har vi har liksom inte ens kommit. Man hinner inte med så jävla mycket. Du vet, dagarna går, det är varmt. Man vill ju liksom göra en aktivitet, tar ju så här 3 timmar. Sen vill man chilla lite på rummet. De har ju den här fotbollen varje dag. Jag och Jessica är på gymmet varje dag. Vi badar i poolen varje dag. Alltså du vet, det är...
Ja, jag fattar. Fan vad härligt.
Ja, det är fantastiskt här.
Och när är det ni rullar hemåt då? Är det på söndag eller nej?
Vi lämnar ön på lördag och vi kommer till Stockholm på söndag. Och sen är killarna båda lediga från skolan. Så då är de hos dig på måndag och då ska de bara gibba, kolla, vänta fan, så Ringo var så jävla rolig. Han bara, fan vad nice, då ska jag till bingo, jag ska gibba, gosa med bingo och kolla på, vad är ni kollar på? Hunger Games, tredje Hunger Games.
Ja, Hunger Games. Ja.
Ah, nej.
Men finns det något som ni kan göra på ön? Alltså kolla, finns det någon så här biorum?
Ja,
typ,
de visar en film varje dag på en så här stor bild. Så killarna har varit där en gång och kollat. Jag har inte varit med någon gång. Den är väldigt bra uppbyggd, ön, så att de kan gå fritt och alltså så här, man kan liksom gå överallt.
Men det här är väl inte... Det är ingen sån där kärleksö direkt, utan det är
absolut
aktiv...
inte. Absolut inte. Jag har ju varit på Maldiverna en gång innan på en kärleksresa. Det är som två skilda världar. Det går liksom inte att jämföra. Det här är ju verkligen som att vara på, ja, men en riktigt jävla grym semesterort. Men det är så här, det är ju folk överallt, det är barnfamiljer, det är mycket italienare. Just det, vänta. Jag ska hälsa till dig från Johan Götesson.
Ja, är han där?
Jajamän, och hans fru Agneta är också här.
Nej, men Johan, han är så rolig ju.
Är han?
Ja, fan vad kul. Är han på samma med sina ungar då, eller?
Ja, jag tror att de är två familjer tillsammans. Alltså han kom fram till mig nu på buffén på lunchen när jag stod och brottades med en sån här kupol som man öppnar upp för att ta broccoli som bara ramlar ner på mig hela tiden. Då dök han upp från vänsterkanten, sträckte fram handen, du vet, sånt rejält handslag, och sa han: hallå där, Johan Götesson, hälsa Bingo från mig, jag känner Bingo. Jag bara, åh, är du från Göteborg?
Ja.
Jag bara, är du från Göteborg? Ja, men nej, jag är från Halmstad. Men han pratar ju värsta göteborgskan.
Ja, men han är från västkusten. Men han jobbar ju med ljudabsorberingsplatta, alltså jätteduktig och framgångsrik. Så hans familj, eller han, jag tror att det var hans farsa som startade bolaget, så tog han över det och gjort det jättebra.
Jaha, för han sa att ni hade spelat in någon film med möbler.
Mm. Ja, exakt. Men han gör ju sådana möbler, du vet, sådana här... Du vet, för konferensrum och när man ska sitta och ha det tyst och få en bra... Alltså, han gör ju allt inom kontor för att du ska få en bra miljö liksom, med ljud och sitta på bra stolar och bra skrivbord och bra allt sånt där. Okay.
Du, berätta, hur är ni? Är du
kvar? Jag tror att hans företag heter ju Götessons.
Okay. Är du kvar egentligen?
Eller heter det? Ja, men jag är kvar i Japan, ja.
Är ni alla kvar,
så
eller?
Att, nej. Igår så stack Nova till Stockholm och Pernilla och Adam stack. Och Linus skulle flyga till London och skulle göra någon film. Och, så nu är jag, Sirpa och Betty och Lucy kvar.
Och hur länge är du kvar, då?
Och mamma, då. Alltså, jag tänkte vara här hela veckan.
Okej. Nice, kanske du kan hämta oss på Arlanda på söndag.
Ja, absolut. Det kan jag absolut göra.
Kan vi se. Ja, men du, nyårsafton var skitrolig. Jag har följt er på stories. Du hade med dig karaoke-maskinen.
Ja.
Och det var ett jävla pådrag.
Ja, det var ett jäkla pådrag. Och alla var ju så skeptiska till att jag skulle släpa på den där karaoke-maskinen på tåget och så. Men sen var det lite annan ljud i käglan, eller vad man säger, när folk hade fått i sig en hot shot och någon gin drink, vet du. Då skulle det sjungas.
Jag såg Cecilia och Pernilla var gasen.
Ja, men alltså alla. Ja. Men jag får ju inte lägga ut något på sociala medier. För ingen som vill vara med där.
Men du har ju gjort det.
Vad sa du?
Du har ju gjort det.
Ja, men jag har ju lagt ut en bråkdel. Alltså min mamma sjunger så alltså på karaoke.
Åh, gud vad kul.
Ja, så att alla har ju stått och skrålat och sjungit och så här, va. Och jag ska säga, det låter ju inte helt fantastiskt, det ska jag inte påstå.
Nej, men det är
ju... Men det är ju så roligt.
Det spelar ingen roll. Jag var så chockad häromdagen när jag upptäckte ett karaoke-ställe precis där jag bor. Alltså jag blev så jävla glad, för det finns ju ingen roligare än att skräna karaoke. Nej. Du vet om man går Sturegatan ner från mig, så tror jag fan är mig inte första, andra eller tredje till vänster, om det är Linnégatan eller någonting, där står i alla fall en stor skylt över en så här restaurang, bla 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 karaoke. Jag bara, men gud, det här måste jag verkligen liksom kolla upp.
Ja, det måste du verkligen göra.
Ja, det är skitkul.
Jag kommer ihåg att de hade, var det inte, alltså på Holstrand ställe där, Bondi, nej vad hette det som låg på, han hade väl typ karaoke-rum där på Biasgatan i den nattklubben. Kommer du ihåg det?
Nej.
Man kunde boka ett rum. Jo, när man, vad hette den klubben man gick ner?
Bondi?
Ju länge sedan.
Va?
Men var det Bondi Café som man gick ner? Jo, du låg i Bondi Café, va?
Ja, jag vet inte. Ska vi köra?
Nej. Ja, vi gör det.
Hej Katrin och Bingo. Jag har sedan i april i år dejtat en kille. Vi blev ett par i juni och är nu sambos. Är kär och galen och vi har det väldigt bra ihop. Men har precis fått veta att han vid ett tillfälle för 13 år sedan köpt sex när han varit utomlands, Amsterdam, med sina vänner. Han var 18 år då. Okej, vänta. 18, 28, 29, 30. 31 är de idag då. Bra. Tidigt i vår relation frågade jag om någon av hans vänner någon gång köpt sex. Vi pratade då om Amsterdam och att resa dit. Han har varit där vid flera tillfällen för festivaler och så vidare. Han sa att det förekommit bland hans vänner, men för många år sedan. Jag frågade då om det var något han också gjort, varpå han direkt svarade nej. Eftersom jag är väldigt hård i min ståndpunkt, vart konversationen något obekväm och vi lämnade det där. Häromkvällen sitter vi i soffan och ska välja en film, varpå Pretty Woman kommer upp. Vi kommer då in på samtalsämnet igen. Jag frågar igen om han tycker det var okej att hans kompisar gjort så på resor, varpå han svarar nej. Och jag frågar igen om han någon gång gjort det. Då på ett lite skämtsamt sätt. Han svarar då att jo, det har hänt en gång när jag var 18 år. Det har inte hänt igen och det är något jag skäms mycket för. Han har alltså ljugit om det. Men menar att han skämts så mycket för det och att det är något han ångrar och inte är stolt över. Det ska inte ha hänt igen och att han lämnade platsen nästan direkt för att det kändes fel. Menar att det skett under visst grupptryck med substanser och alkohol i blodet. Men vad fan gör jag nu? Alltså, det här går emot allt jag står för. Samtidigt var det en lång tid sedan och jag vet att synen och inställningen till sexköp, framförallt utomlands, var mer liberal på den tiden som vi var tonåringar. Även om jag aldrig tyckte att det har varit okej. Förutom detta har han ljugit om att han dejtade sitt ex parallellt med mig första månaden som vi träffades. Såklart att dejta vem man vill eftersom vi inte var exklusiva. Men dåligt att ljuga om det och dessutom efterkonstruera en historia om att det bara varit jag sedan dag ett och så vidare. Fick veta detta då en vän till honom försa sig på en fest. Så hur går man vidare och börjar lita på honom igen? Just ju nu känns det som att han kan ljuga om lite vad som helst för att göra det bekvämt för sig. Ni är bäst, är en av era day ones, lyssnat sedan start och älskar att ni still going strong. Bjuder på skratt och bredare synsätt, perspektiv. Puss! Mm. Ja, alltså det som glädjer mig, vill jag säga direkt, det är att hon fattar att hon är ihop med en kille som gör sitt liv så bekvämt som möjligt. För det är i alla fall bra att hon liksom fattar det.
Ja, exakt. Men jag tror att här är det ju lite, det är nästan som en liten kulturkrock de sinsemellan. Att hon är väldigt så här fokuserad på att det ska vara rätt och att sanningen ska fram. Och hon gör ju det, hon är ju väldigt hård, vilket skrämmer honom så tillvida att han vill ju inte, eller så att säga orkar ju inte ha ett bråk, så att han gör ju det bekvämt för sig lite på grund av det. Alltså det triggar ju igång de triggar ett dåligt beteende hos varandra, skulle jag säga.
Ja, men alltså jag skulle vilja säga att det finns,
delvis.
Jag skulle vilja dela in killar i två olika fack. Vi har killen som kommer tillbaka från killresan och berättar precis allt för sin tjej. Och det stannar mellan dem. Han sitter brett och vilt och berättar om vilka av polarna som låg med vem. Vem var otrogen, vem köpte sex, vem knarkade, vem gjorde allt. Och sen så har vi den här andra typen av kille som är liksom bros before hoes. Som aldrig någonsin yppar någonting. Och som bara så här lever på Och gör det på ett liksom, så här, bekvämt sätt. Mår inte dåligt över det. Utan tycker bara att så här, det som har gjorts på den här resan, det har inte några jävla brudar med att göra. Och det som händer väldigt, väldigt ofta, väldigt, väldigt ofta, det är ju att det så småningom börjar liksom sippra ut information om saker som har hänt på den här resan. Och så kommer det fram, precis som för den här tjejen, att så här, någon snubbe blir lite packad på någon gemensam fest och så bara, så säger han så, det var ju som när du köpte den där. Och så blir det bara 1000 miljoner gånger värre än om han liksom hade varit lite så här man där första gången han fick frågan och bara, alltså vet du, jag var 18, jag gjorde det här i Amsterdam. Jag kan inte göra det ogjort. Om du har liksom alldeles för mycket problem med att jag har gjort det, så kanske vi inte kan fortsätta vara tillsammans. Men om du vill att vi ska fortsätta vara tillsammans, så är det nog lika bra att du bara så här, tuggar i det här och så ser vi framåt.
Jag håller med till 100%. Men det jag menar är att när man hamnar i en situation där man är lite så som de är, om hon då gör en för stor sak, så blir situationen förvärras ju ytterligare. Så att det är precis som du säger, han borde såklart vara transparent och tydlig med när saker och ting ägt rum. Och det är ju tyvärr ett varningstecken, precis som du säger.
Ja, alltså, men alltså, jag skulle vilja tillägga att
hon har ju fog för, och säga att han är en person som, åh nej, det här säger vi inte till min bröd.
Exakt.
Det här får inte komma fram, hon kommer bli galen.
Men jag skulle även vilja tillägga att jag tycker alltid att det är bättre att lika barn leka bäst. Alltså det är bättre att vara tillsammans med någon där man har samma liksom grundvärderingar och att man tycker lika i de viktiga sakerna i relationen. Om man är, alltså så här, om jag är tillsammans med en kille som sticker till Amsterdam eller någon annan storstad på någon liksom grabbresa eller svensexa, kommer tillbaka och då kan ju han berätta för mig att de har varit på strippklubb och det här har hänt och jag, alltså så här, jag blir inte arg över det. Men om man är en tjej som hon, som har en väldigt liksom stark åsikt i vissa frågor, då borde hon helst vara tillsammans med en kille som är likadan. Alltså en kille som kommer tillbaka från den här resan till henne och så säger han så här, ja, vi var på de här ställena. Jag gjorde absolut ingenting, eftersom du vet ju, älskling, att jag verkligen är emot all form av liksom droger och sex med fel ställen eller vad de nu tycker. Och att de liksom, för det är det som på något sätt binder dem i deras relation, att det är liksom de är, förstår du, att han ska kunna sticka iväg på en grabbresa och hon ska kunna gå runt där hemma och ha sitt vanliga liv utan att gå runt och tänka sig, åh gud, kommer han köpa sex nu? Kommer han knarka? Kommer han göra någonting som jag verkligen är emot, som jag absolut inte kan acceptera att han gör? Det är inget bra. Det är inget bra. Det är bättre att man är ihop med en likasinnad i de sakerna. Så här, om jag sticker på en tjejresa till Amsterdam, så vill jag kunna gå på strippklubb och så vill jag kunna komma hem och säga det till min kille. Bara så här, fan, vet du vilken jävla, fan, vilken kväll vi hade. Vi var på strippklubb, gjorde det, den här kompisen gjorde det, jag gjorde det. Och så ska jag ha en kille här hemma som bara, fan vad kul, visa bilder. Nej, fy fan vad roligt. Jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon så här moralens predikant, för det hade inte varit något bra i min relation heller. Eller du också, för den delen.
Tänk om du skulle så här behöva vara hemlig med din relation till Puma, typ så här. Ja, har du umgås med Puma? Och du bara, nej. Men var ni ute på krogen? Jag hörde att liksom visa hon tuttarna för någon. Nej. Men vänta, jag har ju läst i tidningarna att hon var där. Du var ju där samma kväll. Men jag såg inte henne på hela kvällen. Nej. Det hade inte gått.
Nej, det hade absolut inte gått. Och det finns ju...
Men vad ska hon göra i det här läget, så du menar att hon måste göra slut?
Ja, alltså jag tycker inte att det här är optimala grunden för en relation. Jag tycker att det känns som att han är mycket mer liksom liberal och vill liksom njuta av livet på ett annat sätt än vad hon vill. Det känns som att jag ser den här snubben framför mig. Han vill kunna göra liksom lite så här, ja, i många människors ögon inte okej saker. Han vill kunna liksom knarka om han känner för det, om han är på någon resa. Han vill kunna ligga, han vill kunna, alltså, han känns mera som att så här, han vill bara njuta och ta för sig av alla livets liksom erbjudanden. Medan hon känns mera som en tjej, en så här mera traditionell tjej. Jag säger absolut inte att det ena är bättre eller sämre. Det är bara olika. Att hon vill så här, ha en trygg familj, hon vill ha en trygg kille. Hon vill ju ha en kille som direkt känner så här, åh fy fan, det där får man absolut inte göra. Det där är inte moraliskt rätt. Så där får man inte bete sig. Och där ska man inte...
En moralisk kompass,
ja, och då borde som stämmer hon, då med borde henne. Hon istället vara ihop med en sån kille om hon vill ha liksom lugn och ro i sitt liv.
Ja, exakt. Och sen, men... Ja, nu är du också, att du ser på, alltså ditt synsätt är ju väldigt svart eller vitt. Jag tycker väl å andra sidan att jag tycker väl att alla människor har ju rätt att göra saker i sin ungdom som man inte ska straffas för resten av sitt liv. Men det är klart att, så att jag menar, de här sakerna, det är ju en sak som har ägt rum när han var väldigt ung och dum, eller?
Ja, 18 år.
Och sen så är det... Ja, och sen så är det en sak att han har varit lite otydlig med liksom dating-situationen.
Ja, men det är också en så här, alltså, jag kan ju...
Ja, onödigt.
Ja, men så här, nej, fast jag tycker så här, ur mitt perspektiv så kan jag känna så här, vad fan, när man träffar en ny människa, man har ingen aning om så här... Kommer vi bli jättekär? Kommer jag bli jättekär i honom eller honom? Kommer jag bli ihop med honom? Alltså, den första tiden av en relation är ju väldigt så här, osäker. Och man vet inte. Man vet inte själv vad man kommer känna, vad man känner. Vad, liksom. Och då är det så här att han har dejtat två tjejer samtidigt den första månaden. Alltså, det är inget fel. Jag tycker inte att han har gjort något fel eller något dumt eller något överhuvudtaget som han ska... straffas för. Det är klart att man inte dejtar en kille och samtidigt bara så här, du, bara så att du vet, så jag dejtar ju en annan kille också, för att jag vet ju inte riktigt vad som, alltså hur det här kommer utvecklas. Jag kanske blir ihop med en av er, jag kanske inte blir ihop med någon av er. Jag gillar er båda, för just nu så gillar jag er båda två. Ni är olika, ni ger mig olika saker, jag får ut olika saker av de här relationerna, men ja, och sen efter en månad är absolut ingenting. Då har han valt henne. Det är ju där hennes fokus ska ligga. Han valde att bli ihop med henne och inte den andra tjejen. Hon vann. Halleluja. Var glad. Foka på det. Eller?
Ja, jag menar det. Men ja, exakt. Men nu låter det som att du ska ge honom en andra chans.
Ja, men i den frågan så tycker jag verkligen inte att hon har... Alltså, det andra, jag tycker inte, alltså absolut inte att hon kan sitta med armarna i kors och vara sur över att han köpte sex när han var 18 år i Amsterdam och inte riktigt visste vad han höll på med. Och det kan mycket väl ha varit så att så här, de flesta grabbargänget hade minsann blivit av med oskulden. Alltså, jag kommer ihåg när jag var 18 år, det var ju en klassiker att killar åkte ner till Amsterdam för att bli av med oskulden. För att det var så här, det var så jävla stress och press som hängde över dem. Och bara så här, de ville inte riktigt liksom bli av med oskulden med någon hemma i stan. För att de var så osäkra på så här, vad kommer hända egentligen med snoppen och hur funkar... Alltså, så här, alltså, jag tycker det är väldigt oskyldigt och absolut ingenting som man ska gå runt och liksom sura över. Alltså, mer, jag hade ju såklart bara så här garvat åt det. Och jag tycker inte hon har någonting att vara liksom arg och besviken på honom där heller. Sen har han inte sagt det under deras relation. Nej, men vad fan, det är väl inte så jävla... Alltså, så här, han vet väl hur hon kommer reagera. Han är en snubbe, han pallar inte med bråk och tjafs.
Nej, exakt.
Då är det ju skönare.
Ja.
Det
är ju... Ja, men det är ju det jag menar. Det är ju där, tycker jag, att tjejen har ju ett ansvar också att se till hur man reagerar, för att reaktionen på henne skapar ju också en osund dynamik där man så här, är man den här sura bruden så blir ju snubben så här, jag kan fan inte berätta någonting. Nej. För henne som jag har gjort, hon blir fan helt galen. Och då har man ju på något sätt också, då har man ju skapat förutsättningar, antingen får hon ju så här alltså om, antingen får ju, även om hon inte riktigt alltid gillar vad hon hör, så måste hon ju också skapa en arena där han känner att han kan komma till henne och berätta saker utan att hon ska gå bananas, ja, och sur en hel jävla helg liksom.
Absolut. Jo, men det är så
jag menar.
Så är det ju, en kille som är ihop med en tjej som liksom beter sig och reagerar på ett
ett överdrivet sätt eller oproportionerligt arg,
ja, men
i förhållande
till vad som har hänt. Nu skulle jag säga precis tvärtom. Att en kille som kan säga till sin tjej att så här, vi var ute igår och det här hände, och man får ett såhär, vad fan, det var inte så jävla smart, fan vad onödigt, ja, det är inte så mycket att göra, det har hänt, kommer ju att komma till sin tjej och berätta allt möjligt. Men en kille som har en tjej som blir liksom rabiat och arg och sur och gråter och skriker och ska straffa och går runt och sura en hel helg eller en vecka eller en månad. Alltså, den killen kommer ju per automatik inte komma och berätta saker, för det är ju asjobbigt. Det tycker jag också.
Ja.
Även fast jag inte är snubbe, så tycker jag också att det är asjobbigt.
Ja, och då måste vi ju på något sätt bara summera vad det är hon ska göra. Och då är det väl att hon kan ju inte göra honom till last för det som har hänt i hans ungdom. Och hon får ju se till situationen då där med den här första månaden. Men jag tycker typ lite att det är så här, det är den tredje saken som kommer vara lite avgörande för den här liksom relationen. Om det skulle liksom dyka upp något, alltså så här, anmärkningsvärt dåligt som han gör, då skulle ju det vara, alltså då skulle ju det på något sätt bevisa att han är en sån person som du beskriver, som har ett nästan ett liv vid sidan om sin relation och tycker liksom att, vad var det du beskrev?
Ja, men alltså, jag tycker verkligen inte det känns som att han har det. Jag tycker bara att det känns som att de har olika syn på hur livet ska levas. Och det är där jag undrar om det är så himla bra att bygga liksom en relation. De har inga barn, de har ingen familj. Det kanske är bättre för henne att så här, gå vidare och hitta en kille som hon har samma värderingar med.
Ja.
Tycker jag.
Vi säger så.
Okej. Okay. Då ska vi gå vidare här. Hej, jag är en kvinna, 46 år, boende i Stockholm och tjänar 45 000 kronor i månaden. Jag har lyssnat på er ända sedan ni började podden, men tycker att ni uteslutit problemet att vara någon som vill ge kärlek utan att få göra det. Jag fattar inte. Jag har lyssnat på, ni har uteslutit problemet att vara någon som vill ge kärlek utan att få göra det. Förklara för mig.
Men det är ju en person som är ofrivilligt singel. Eller mer eller mindre, alltså någon som inte får till det.
Jag tycker att ni har uteslutit problemet att vara någon som
vill... Om du fortsätter
vill...
läsa så okay, kommer okay, du okay, förstå.
Okay. Ni pratar ofta om att någon som befinner sig i en dålig relation ska dra sig ur och leva sitt eget liv och må bra som singel och börja dejta. Men det finns även personer som inte ens lyckas få ett förhållande som jag. Jag har längtat efter kärlek ända sedan jag var... Alltså det står en snubbe här inne. Hör du att han har satt på när han pratar FaceTime med någon? Hörs det hos dig eller?
Aha, ja det hörs lite grann där.
Ja, men det får bara vara så. För det, jag kan inte hitta ett bättre ställe än det här.
Nej.
Ja, så får det vara. Okej. Jag har längtat efter kärlek ända sedan jag var 15 år. Och har varit olyckligt kär nästan hela tiden ända sedan dess. Några förhållanden har jag lyckats ha. Men det är för att jag har blivit...
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Så glad över att någon ens velat ha mig, att jag gett honom en chans och levt i förhållandet på grund av att det varit den enda som velat ha mig. Men när jag själv velat ha någon och jag upplevt att han flörtat, visat intresse. Åh, herregud. Fan i helvete.
En italienare också.
Det är så mycket italienare här. De är så jävla roliga italienare. Herregud, alltså jag har inte upplevt italienare på så nära håll som på den här ön. Alltså du vet, jag stod ju så här på nyårsafton, så var det så här New Year's buffé, superfint. Alltså stod det en kock och grillade humrar. Så man fick bara stå där och bara, alltså man fick bara äta sig mätt på grillad hummer. Det var ju liksom magiskt. Ringo Rambo har för övrigt konstaterat att mitt absoluta favoritord är magiskt och att jag säger det hela tiden. Ja, och sen har vi konstaterat att Ringo använder mest exakt. Exakt. Och Rambo har vi inte riktigt konstaterat vad han använder för ord mest. Och Falkes favoritord är toppen. Det känns också något som han har fått från mig. Toppen. Mamma, nu går vi ut här efter det. Titta på den här chokladkakan. Den ser toppen ut sen.
Men gud, vad det är gulligt.
Jo, men då står jag där och väntar på att de här humrarna ska grillas klart. Och då bredvid mig har jag en snubbe från Österrike. Och bakom honom står en kvinna från Italien. Och så börjar vi såklart så här små snackar där. För eftersom vi står en stund i kön. Och jag frågar så här, where are you from? Where are you from? Och hon bara, Italia. Så jag bara, okej, where in Italy? Säger jag. Hon bara, Roma, el capitale del mundo. Hon bara, Rom, världens huvudstad. De är så jävla självgoda, de här italienarna. Alltså, och det flaxas med armarna. Och de, det är sjukt roligt då. Och kolla på, och för övrigt så är det en kille här som spelar i Italiens andra liga i fotboll. Som spelar fotboll med Ringo Rambo varje dag.
Killarna?
Mm, skitroligt.
Han, det är jätteroligt.
Ja, han är jätteduktig. Det var också roligt, för de kom hem, efter första fotbollsmatchen kom de hem springande och så bara, åh, vi hittade en kille till dig! Du vet, de vill ju bara att jag ska bli ihop med en fotbollsspelare. Det är ju det enda.
Fotbollskille.
Det är liksom, det är bästa och största jag kan ge dem. Så kom springande.
Ja, men du måste ju bli det.
Ja, men fan ska jag få till det? De är ju liksom, vad har jag gemensamt? Jag bara, okej, okay, tell me about the ball. Yes, and what happened? Det är ju så här, jag vet inte. Jag ska försöka. Jag ska göra mitt bästa. Ja, så.
Ja, det ska
och sen så dag nummer två så kom de efter matchen och bara, det kommer nog inte kunna bli någonting med den där italienaren. Han har fru och tre barn. Jag bara, hur vet ni att han har fru då? Var hon där på matchen eller? Nej, men han hade ju med sig tre barn på matchen. Rambo bara, ja, man kan ju inte ha tre barn och vara singel. Jag bara, jag har tre barn och är singel. Det är sant. Okej. Dag tre kom de hem och bara, nej, hans fru var på matchen idag och tittade på och hon ser ut som dig. Så jag bara, aha. Och sen så visade de mig frun på buffén och det var så jävla roligt. För hon såg verkligen ut som mig. Vi var lika långa, samma hårfärg, samma liksom, verkligen så här, samma typ av tjej. Fast hon var 10 år yngre, men det var ju bara en liten detalj som de inte såg. Ja, så att...
Fan, vad kul ändå.
Ja.
Det är ändå supporting.
Ja.
Supporting sans.
Ja, gud, vi håller på att garva som fan. Det är ju, jag har ju massa med snubbar här som stryker runt och hello. Och Ringo bara, halva inne där också, eller? Jag bara, halva inne där också. Nej, de är ju skitroliga. Alltså, jag garvar ju så mycket speciellt.
Ja, det är det.
Speciellt med Ringo som är verkligen så här... Han är ju som
en... Han är så här sarkastisk.
Ja, han är vuxen och han är så här... han är skitrolig. Okej, förlåt. Nu går vi tillbaka till hon som inte lyckas ha ett förhållande här. Då hade jag kommit... hon var glad över att någon ens velat...
Men hon var ihop, ja. Hon var ihop med någon som...
Men när jag själv
velat, den hon vill.
Men när jag själv velat ha någon och jag upplevt att han flörtat, visat intresse, så har jag tolkat allt fel. Dessa killar säger jämt att jag är gullig, söt, rolig, snäll, smart, attraktiv, men att det inte finns något mer att bygga på. Jag har varit mycket på dejtingsidor och träffat killar som efter en första träff gett mig enorma komplimanger och tiggt om att få träffas igen. Men när vi har bestämt en ny träff, då blir jag ghostad. Jag blir med andra ord alltid nobbad, dissad, trots att jag är lugn och är mig själv och kan vara lagom flörtig utan att vara för på. Jag är så pass gammal nu att jag inte orkar hålla på med spel eller låtsas vara någon annan än jag är. Men det spelar ingen roll. För när jag var yngre och mer aktiv i spelet så gick det också åt helvete. Jag har haft kortare romanser med män jag fallit för, men de dumpar mig också och säger att jag är superfin och lätt kan få vem jag vill, men att just han inte upplever passion, kärlek med mig. Jag har frågat de flesta av männen som dumpat mig vad jag gör för fel, men det kan inte ge en vettig förklaring. Det är alltid, du är supergullig på alla sätt, men jag känner inte det jag önskar att jag kunde känna för dig, och jag vet inte varför. När jag har haft någon på G som jag också låtit få träffa mina vänner, så får jag också höra, han är ju superkär i dig, det syns långa vägar. Jag blir då glad och får upp mitt självförtroende och vågar då på min charm lite mer mot honom. Svaret blir att han gärna ligger med mig, men klargör att det är det enda han vill. Vänskap och sex, men inte mer än så. Jag har aldrig fått höra att jag är elak, jobbig, ful, oomtyckt, utan har bara fått komplimanger för att jag är snäll, smart, söt och fin. Så jag kan inte förstå att inte en enda man vill ha mig. Skulle vara så mycket enklare om de bara sa rakt vad det är med mig som gör att man inte kan falla för mig. Och tro mig, jag har verkligen levt så som Katrin förespråkat. Ägnat mig åt egna intressen, skitit i killar, haft tjejkompiskvällar, accepterat att vara singel, men ändå känns det trist att efter 7 år som singel, då jag ibland utan desperation gått på dejter då och då, ändå få konstant nobben. Det hade varit så mycket enklare att förstå situationen om jag fått veta att jag är oattraktiv, otrevlig, dum eller så. Men jag får ju enbart komplimanger och jag har jättelätt för att få nya vänner. Både män och kvinnor, och jag har ett rikt vänskapsliv liksom. Varför vill ingen man ha mig? Alltså det här är ett jävla mysterium för mig. Jag har ingen aning. Jag kan inte svara på det.
Nej,
nej, alltså jag fattar ingenting. Det måste ju vara något... Alltså det måste vara något så här supermega specifikt med henne, typ att hon så här luktar illa i fiffi eller luktar illa i munnen eller alltså vad är jag vet inte. Det är liksom, för hon har ju checkat av hela listan på saker som jag skulle kunna komma på kan vara problemet. Så vad är det för någonting med henne? Alltså jag vet inte. I rest my case.
Jag tänker Nej, jag vet inte heller. Jag tycker också att det är man blir ju väldigt, väldigt nyfiken. Man vill ju typ träffa henne och se vad, för att liksom på något sätt kunna lista ut vad skon klämmer. Alltså det jag tänker spontant, det är att hon har liksom hamnat i någon slags... Alltså att det finns någon sån här spiral av att det inte går, och till slut så blir det hennes alltså sanning typ.
Ja, men det går alltså, det är ju nästan inte, som att hon... De säger ju rakt ut till henne så här, du är grym, du är snäll, du är charmig, du är söt, du är liksom bara allting positivt. Jag vill ligga med dig, jag vill vara polare med dig, men jag vill inte ha en relation med dig. Så där sprack ju också det jag sa i min liksom spontana reaktion där, om att hon skulle liksom vara ofräsch på något sätt någonstans. För att då vill ju inte killarna ligga med henne, men de vill ligga med henne och de vill vara polare med henne, men de vill inte vara ihop med henne. Det är något, jag vet inte. Och hon är 46 år och har haft det så här hela sitt liv. Jag fattar ingenting.
Alltså sen hon var typ 15, det är ju så här 30 år.
Hela livet har hon träffat killar och ingen vill vara ihop med henne. Alltså, det är så konstigt. Vet du vad?
Jag har en sak
som jag skulle vilja säga till den här tjejen. Skriv ett DM till mig så ska du få ett nummer av mig till det bästa mediumet. Så kommer du ringa till henne och då kommer du få alla dina svar. Jag kan inte ge dig någonting annat. Jag är så ledsen, för det här är för konstigt för mig.
Nej. Och det håller jag med om också. Och jag kan inte heller göra det. Jag tänker bara att kan det inte vara så att hon har en liten sån här kärleksknut på något sätt som inte kanske går att sätta fingret på, men som i hennes undermedvetna, nästan i liksom psyket på något sätt, har satt griller i huvudet när det väl kommer till den där sista delen i hennes känslomässiga register, att det är något jävla trauma eller något som har hänt som gör att hon liksom inte kan.
Hon kanske är för på. Kanske är så här, när hon träffar en kille som hon liksom känner att hon gillar, då kanske hon direkt börjar så här, när ska vi gifta oss? Hur många barn vill du ha? Vad tycker du att våra barn ska heta? Alltså det här klassiska som tjejer liksom bara dundrar på i alldeles för hög hastighet så att killar får panik och springer därifrån. Men så enkelt kan det inte vara. Det kan inte vara så att hon har misslyckats ett helt liv. Från 15 till 46, bingo, det är ett helt liv.
Jag vet, men jag menar ju bara att det finns ju, du vet de här, du har ju den här omvända logiken när det är en tjej som springer runt på stan och ingen duger, han duger inte. Och så blir det på något sätt en sanning och man kan inte ta sig ur den där, liksom man hittar alltid något. Precis när man tänker att man har hittat rätt kille så bara, nej, så var det den där detaljen. Och då har man på något sätt liksom målat in sig ett hörn så att man liksom, så man aldrig kommer ur. Han duger inte. Och nu har ju hon blivit den här tjejen som inte duger med det. Så att det är som att hon har nästan hamnat i någon slags så här, det är något jävla liksom trauma som hon bär med sig hela tiden. Som har blivit en, vad säger man? Du vet när man säger att det blir ett självförverkligande. Alltså lite som en sportmänniska som går in varje gång man har match, så är man så här, ja, det kommer ändå inte gå. Men ja, nu gick det nästan. Nej, vad det är så. Det gick inte. Alltså du vet, det blir som att en profetia, vad säger man? Du vet, en självförverkligande profetia, att man har liksom blivit den här personen som
profetia?
I slutändan. Ja, kanske så. Men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Men jag vet inte, för att jag tycker...
Hon har ju blivit per definition den här tjejen som aldrig lyckats få. Och det har blivit hennes sanning. Och livet och allt blir ju till slut vad du tänker. Om du hela tiden tänker så här, ja, det känns ju bra nu, men det kommer väl inte bli något med han heller. Nej, det var det jag sa.
Ja. Nej, men jag tycker jag säger bara återigen, skriv ett DM till mig, du får ett nummer, du ringer och pratar med en människa. Jag tror att du kommer få väldigt mycket svar på ett samtal och även vägledning till hur du ska liksom tänka och känna och bete dig. För att jag har tyvärr inga vettiga råd att ge.
Nej, och jag tänker att hon ska leta upp Kristove på att han får typ hypnotisera henne.
Det är
typ,
också nästan. Bra. Alltså, absolut. Absolut, det är också bra.
För att det är som att det är någonting som spökar.
Hallå, den sista frågan vi har här är sinnessjukt lång. Bästa ni, jag är en trogen lyssnare av eran podd, men nu har jag kommit till ett problem i mitt liv som jag inte vet vad jag ska göra. Ber om ursäkt för långt mejl. Jag vill separera från min sambo. Efter 2 helvetes år så orkar jag inte mer. Vi har varit tillsammans i cirka 5 år. Jag är 30, han 55. Vi har 2 barn som är 3 och 2 år. Vi bor just nu tillsammans i min lägenhet och har hans hus som sommarstuga. För 2 år sedan gick han in i väggen och det var så illa så jag fick honom tvångsinlagd på psyket för han ville ta sitt liv. Där stod jag med en 1-åring och en nyfödd bebis. Jag blev ofrivilligt ensamstående med En psyksjuk sambo som inte ville leva. Mannen som jag älskade hade försvunnit. Men som den mamma man är så gör man allt för sina barn. Så det var bara att kämpa på. Efter ett par veckor på psyket så kom han hem. Men han orkade inte med ljud eller något. Så vi bestämde att han skulle flytta ut till huset. Och att jag skulle bo i lägenheten med barnen. Jag tackar fan för att det inte... Alltså en ettåring och en bebis. Det är ju för fan konstant ljud. Det var jag som flikade in.
Ja, jag fattar.
Hallå? Ah, okay. Sakta har allt gått framåt och nu är tillbaka i livet. Han har börjat jobba 25%, så det är väl bra. Flikar in att han har tjänat så lite pengar så han får inte typ ut 4000 kronor från Försäkringskassan. Så jag försörjer alla. Först med min mammapenning som inte var så mycket och nu på min lön som är 28 000 innan skatt. Så två vuxna, två barn ska jag försörja. Det är mycket tjafs om pengar och jag är så trött på att inte kunna göra något för lönen. Den räcker inte till. Men problemet är att han som jag blev kär i och ville skaffa barn med, han finns inte kvar längre. Det har blivit en tjock gammal gubbe som tycker allt är jobbigt och inte kommer sig för något och hjälper inte till hemma. Men jag tänker hela tiden att det kanske blir bättre, att han kanske kommer tillbaka. Men hur länge ska jag vänta? Stå ut? När jag försöker att prata med honom om situationen så sluter han sig som en mussla. Har frågat hur länge jag ska vänta på att han ska komma tillbaka. Men han säger själv att han nog aldrig kommer komma tillbaka till sitt gamla jag. Jag själv har mått ganska dåligt själv under denna period och har nu kommit upp på fötterna. Börjat träna 3 gånger i veckan och tänker på vad jag äter och även påbörjat medicinering av min ADHD. Så det känns som att jag är på god väg att må bättre. Men jag känner att min sambo inte gör mig lycklig längre. Jag blir bara irriterad av att se honom. Under veckorna går det bra med vardagslunken. Men sen när helgen kommer och jag måste spendera 2 hela dagar med honom, då får jag nästan panik. Försöker att hitta på saker så vi inte ska få dödtid. Eller så drar jag iväg med barnen till kompisar eller mina föräldrar själv. Jag vill separera, tror jag. Men jag vet inte. Detta skulle innebära att jag skulle bli ensamstående med 2 små barn. Han skulle inte kunna ha hand om barnen då han knappt klarar av att vara med barnen en dag själv utan att det blir kaos. Han har även sagt tidigare innan vi fick vår yngsta att han egentligen inte ville ha barn med mig. Och även efter yngsta sonen kommit att han inte vill ha barnen, att jag lurade honom till det. Fast jag minns det som vi var överens. Men han säger att han sa ja till mig för att jag ville. Men egentligen ville han inte säga nej. Ville han säga nej till barn. Så därför tvekar jag också. Jag vill verkligen att mina barn ska ha en bra kontakt med sin pappa. Och nu får de vara med honom hela tiden. Men skulle vi separera så tror jag inte att han kommer finnas där. Och inte ta sitt ansvar. Men de har en mamma som är olycklig och ledsen och min frustration går ut över barnen fast jag verkligen försöker att den inte ska göra det. Så hur ska jag göra? Ska jag stanna kvar för barnens skull och försöka stå ut tills de har blivit lite större eller ska jag vara egoist och separera? Tror att en separation skulle vara sjukt jobbig men jag har mycket stöttning av mina föräldrar och vänner. Men jag är så rädd att barnen ska förlora sin pappa. Vad tänker ni? Kan tillägga att vi har haft regelbundet sex under hela tiden minst 2-3 gånger i veckan förutom den allra jobbigaste perioden. Tack, hoppas ni kan ta upp detta bara för att jag ska få höra vad någon utomstående tänker i det hela. Yes, varsågod. Ordet är ditt.
Gud, alltså... Det är så svårt när, tycker jag, att uttala sig om hans... eventuella välmående. Det jag alltid tycker är det är ju när man när det blir lite sånt här självömkande, alltså när och det blir ju också extra oskärmigt när en man tar på sig offerkoftan så att säga. Alltså när en man blir tyvärr obrukbar i det här liksom sammanhanget. Och det där är ju ett litet så här manligt dilemma, för att det är ju ingen som vill ha en obrukbar man vid sin sida egentligen. Alltså en man som inte kan tillföra något, eller en man som inte kan... Liksom, han står ju inte så högt i kurs, så att säga.
Nej, men alltså jag tror inte att det är någon som vill ha en sån kvinna heller. Alltså man, det är ju, allting i en relation handlar ju om att man ska samarbeta, vara ett team och göra så mycket, så lite, så att båda det ska må bra hela tiden. Så att det där är ju...
Ja, men det känns ju... Ja,
det är ett helvete för henne.
Ja, det är det ju. Men man, när man ser till situationen så är man ju här och nu väldigt mycket mer fokuserad på hennes helvete, för att man har ju lite svårt att sätta sig in i vad det är han egentligen går igenom och vad det beror på. Mm. Och jag tror någonstans att så länge som hon finns där och hela tiden täcker upp för honom, så kommer ju inte han få sitt arsle ur vagnen. Nej. Liksom.
Nej.
Och det är ju det som, det är ju det som är, så att säga, frågan är, att om han plötsligt ser vad han är tvungen att göra för att hon inte, för att hon liksom slutar att täcka upp för honom, kommer han då att ta sitt ansvar, eller är det precis som hon säger att han bara kommer vara i en dålig, i en dålig, så att jag menar, det, han suger ju så mycket energi ur henne bara genom att vara, alltså att, att, att befinna sig i en relation där man inte ens vill ha en, liksom, en passiv, som hon beskriver, att man inte ens vill liksom så här, åh gud, vi måste bara göra något hela tiden så att jag inte råkar hamna med den här jäveln i soffan, eller du vet. Det är ju inte så att hon vill sitta ner och ta en fika med honom.
Nej, men alltså jag bara känner så här, barnen är ju inte så små längre. Nu måste jag gå tillbaka till frågan.
Hur... Ja, men de måste ju vara 3 och 2 typ, eller?
Nu, jo, fan, de är 3 och 2 år. Alltså... Ja, fan. Du, när du och jag separerade, då var ju Rambo 1,5. Och det gick ju väldigt bra. Men det var ju såklart på grund av att vi förblev vänner och fanns där för varandra och ryckte in hela tiden, så att barnen knappt, eller de märkte ju inte ens att vi var separerade. Så det är klart att vi hade ju helt Nej. Andra förutsättningar. Men jag bara känner så här att hon kan absolut inte fortsätta leva så här. Det är ju helt säkert.
Absolut Nej. Inte. Men det finns ju kanske en ytterligare en möjlighet att hon skulle hon inte bara kunna liksom finta bort honom och säga så här att de kan leva ett särboförhållande så här, så att hon i varje fall kan indirekt ha, alltså att...
Men vadå särboförhållande? Alltså jag menar, nu är det då kommer ju han försvinna. Ett, han har 4000 kronor i månaden. Vad ska han ta vägen? Han kan ju inte, alltså han kan ju inte ta vägen någonstans.
Ja, särbo var kanske fel. Nej, men att de... nej, exakt. Jag bara tänker, kan man inte försöka konstruera någonting som han tänker blir, alltså där han får ett regelbundet umgänge, men hon, alltså förstår du, den här idén om att, alltså det känns lite som att det är väldigt mycket antingen eller, förstår du?
Men jag tycker att jag ser situationen precis så, antingen eller. Alltså mellanläget funkar ju inte. Mellanläget är ju det de har nu. Han bor i lägenheten, han gör ingenting. Han bara såsar omkring och det är jobbigt med ljud och det passar inte honom, han hjälper inte till. Och hon harvar som en liksom galning och dessutom försörjer allihopa. Om han plockas ut ur den här lägenheten så kommer det inte bli någon skillnad för henne. Den enda skillnaden som blir är att hon kommer må lite bättre, för hon kommer inte att ha ett konstant störningsmoment i sitt liv. Och det blir alltid så. Jag tycker det slår aldrig fel. Alla som separerar säger samma sak. Alltså kvinnor pratar jag om nu. Att det blir så otroligt mycket lättare att sköta sin vardag, sin ekonomi och ta hand om barnen när man får bort den här mannen. För att man ödslar som kvinna så otroligt mycket energi på att irritera sig, vara besviken, sucka, stöna, alltså så här, må dåligt över att man har en parasit i sitt liv. Det är ju, alltså, det tar så mycket mer energi än vad folk förstår förrän de hamnar i en situation där så här, ja, nu sitter jag i den här lägenheten själv med mina 2 små barn. Nu finns det inget annat alternativ än att jag gör allting själv Så, och då blir det alltid, då blir man liksom bara värsta fighten. Och så kan man vända den här jobbiga situationen till en, liksom, en positiv situation där man bara blir så här: jag ska fan fixa det här på så jävla bra sätt. Jag ska uppfostra två,
ja, men det är det jag menar. Liksom,
trygga, starka, glada huset. Barn. Va? Ja, exakt, exakt.
Han får bo i huset, hon får bo i lägenheten. Och så får de liksom dela upp det på något sätt. Så att hon, och så får hon vara liksom tydlig med honom. Så här, nu är det lite nya direktiv här. Det här är det
jag tycker att som hon, vi nu jag tycker får försöka absolut bygga att våra... hon ska säga till honom att hon vill separera. Det är steget. Så här, ja, vi har ingen kärleksrelation längre. Särbo. Jag är inte kär i dig. Jag vill inte ha en relation med dig längre. Du kan bo i huset, jag bor här med barnen. Du kan ta dem en dag i veckan om det vad du känner att du klarar av. Eller en förmiddag och en eftermiddag. Anpassa det efter hans liksom, psykiska situation. Och sen så bara så här, vänd blad, det är blankt. Börja ditt liv på
jo,
nytt.
Jo, ja, men jag tänker att då kan ju hon ju säga till honom så här att på onsdagar så kommer barnet till dig med min mamma. Exakt. Och så är hon med och hjälper till att laga middag och ni kan spela något spel och ha lite umgänge.
Perfekt.
Och sen så kanske varannan helg så kör vi något så här halvdagspass. Och sen när du känner att du kan tillföra något ekonomiskt så kan du chippa in liksom 2000 spänn per unge när du liksom får rätsida på din ekonomi eller om han ska låna pengar av sin familj eller någonting. Alltså han måste ju liksom... Han måste ju tillföra. Man kan ju inte bara så här... Du kan ju inte ha två barn och bara så här... Nej, jag har gått in i vägg. Jag kan inte göra någonting. Jag kan bara titta på fotboll och dricka öl. Eller vad är det han säger?
Ja, vad är det han säger? Nej, det här... absolut inte. Och det kommer inte hända någonting förrän du gör någonting drastiskt. Det är helt säkert. Han kommer såsa omkring så här och muttra och gnälla och klaga. Ja. Och liksom inte bidra så länge du tillåter honom att göra det. Så att jag säger bara så här,
sparka ut honom. Du täcker upp för honom.
Du tar hand om honom som om han var ditt tredje barn. Och det är absolut inte bra för dig. Och du kommer bli galen av den här situationen. Så att sätt dig ner, gör en plan. Prata med dina föräldrar och alla dina fantastiska vänner. Se hur du kan liksom lösa så att du kanske kan få loss en eftermiddag i veckan och en lördag varannan helg som du bara kan gå ut kanske skjuta ut dig själv och ha lite roligt, fan vet jag om du har det behovet.
Exakt.
Och så bara låt honom sen få komma till er. Han sitter och säger att han vill aldrig ha barn hit och dit, tjena mors, han kommer vilja ha de där barnen inom sin tid. Det tror jag faktiskt absolut att han kommer att inse att...
Ja, men jag tycker att hon ska kommunicera det här lite annorlunda. Så här hade jag sagt till honom så här. Som en direkt konsekvens av den här situationen där du har liksom hamnat snett och gått in i väggen och allt vad du nu har gjort, så måste vi strukturera våran tillvaro så att den fungerar för oss båda och framförallt för barnen. Det betyder att du kommer bo där, jag kommer bo här. Du fokuserar på att få ordning på ditt shit, jag fokuserar på att få ordning på barnen. Umgänget, och det här testar vi. Så säger du så här, nu ska vi göra test 6 månader. Eller ett år. Eller 2024, perfekt, nytt år. Och då så ska hon lägga upp det till honom, mer som att han ska göra lumpen eller han ska göra så att det inte blir så här, jag vill göra slut. Utan han får bara liksom rättas efter det. Och då får du ett andrum, han får stå där, han får bo i huset och ha det för sig själv och ansvara för att det finns mat i kylen. Och så får hans familj eller vilka fan det är, så att inte det ansvaret hamnar på dig och att du håller på att täcka upp för honom. Och det faktiska umgänget för att det ska bli bra på barnet, det schemalägger ni. Och är det så att det är tänkt att bli lite längre timmar, ja då får ni ha någon extern person som hoppar in, om det är din mamma eller om du litar på att hans mamma kan hjälpa till. Och så hittar ni en sån struktur och så testar ni det ett tag och då kan du stärkas upp och få ett jävla andrum.
Yes, bingo, tiden är ute.
Det är bra.
Perfekt, jättebra. Mm. Jag måste kuta ner till stranden, killarna ska köra flow, du vet när man flyger över vattnet.
Vadå flowride?
Vet du vad det är?
Va?
Vadå?
Jaha, nej, foil.
Foil, nej. Det...
Ska man åka foil?
De ska stå och de ska skjutas upp underifrån. De ska åka efter en jetski och skjutas upp. Och...
Jaha!
Jag vet inte om Rambo kommer våga, men Ringo är råtaggad.
Ja, 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 det är ganska svårt.
Jag tror också att det är mycket... Jag är helt övertygad om att Ringo kommer lösa det. För de ska ha en lektion först och lära sig. Så...
Ja. Ja, men man står och balanserar. Och det är så små marginaler. Där jag testade också det faktiskt på Maldiverna. När man kopplar upp sig mot en jetsurf och så sprutar det vatten ur fötterna.
Exakt, exakt.
Ja, jag fattar, jag fattar.
Ska vi...
Ja, men till er som lyssnar. Gott nytt år. Har du några nyårslöften?
Ja, jag har ganska många faktiskt. Men de flesta är hemliga. Så att jag kommer nog kommunicera ut dem. Ja, men typ så här den 25 april på våran live... livepodd.
Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Jävligt roligt på nyårsmiddag, för hade Nova gjort massa lekar och en lek var att hon hade gett instruktioner till människor som, alltså, eller till personer då som ingen annan visste om. Alltså små uppdrag.
Mm. Ja, ja.
Och det ett uppdrag var att Pernilla skulle säga så här så fort någon gick ut. Vad ska du? Vad ska du? Och mamma Annika satt hela tiden... Och skulle säga god jul varje gång och skålade. Nej, och jag tänkte, jag fattade ingenting. Jag bara så här, nu är mamma full. För hon bara, god jul! God jul!
Åh, fy fan vad roligt!
Ja, det var så jävla sjukt.
Vad ska du?
Ja.
Det är det värsta.
Ja, vad ska du? Vad ska du?
Vad ska du?
Ja, och jag var så här, och jag tänkte, men gud vad Pernilla är nyfiken på vad alla ska.
Värsta sinnessjuka kontrollbehovet. Vad ska du? Vad ska du? Vad går du nu?
Och Anna skulle ge Sirpa komplimanger under hela kvällen. Oh, och Sirpa var ju så glad. Uh-huh. Hon bara, tack, tack. Och så nöjd.
Oh,
ingen
fan,
liksom
roligt.
Kunde.
Ja, det var skitroligt.
Mm, var faktiskt jävligt
du, Bingo. Vi ska informera våra följare, lyssnare om att vi har en livepodd. Mm. Det får vi inte sluta. Vi kan inte tro att vi... Nu har vi gjort det, liksom. Det måste vi fortsätta att göra.
Ja.
25 april på Cirkus, klockan 18.00. Och man köper sin biljett på Tickster. Ja. Nej?
Nej, men du säger
varför
fel
säger
hela tiden.
Fel? Varför säger jag fel?
Jag fattar
Ticketmaster.
Inte. Det är så olikt dig. Ticketmaster, Cirkus och det är in och köp biljetter. Det kommer bli så otroligt kul och framförallt så är det ju...
Det kommer bli den bästa showen.
Ja, det kommer bli den bästa showen.
Alltså,
det
är garanti.
Det
bli,
och det är
garanti.
Ju så jäkla kul.
Bästa show, garanti.
Ja, annars är det pengarna tillbaka.
Okej, Bingo. Så, nästa gång vi hörs så är jag i Sverige.
Ja. Och fortsätt mejla era frågor till bingcats@relationspodden.com. Mejla frågor så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio!